Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte jag kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinna. Ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Jaha, varmt välkomna till podden Inte din morsa, nu på en ny location.
Snart är vi tillbaka, men det är sommar. Jag har så här supernaturistiskt vy nu. Jag sitter i Herrebrett där vi har bott nu sedan i lördags, hos Mattias föräldrar på deras lilla torp, och tittar ut över galna träd. Jag fattar inte var de här träden kommer ifrån. Det är som att jag är liksom australiensiska, typ vildmarken. De är så 20 meter höga och bara helt magiska. Så tittar jag på sjön här utanför och känner faktiskt, det är ju en genväg till sinnesro. Eller det har ju varit en självklara vägen till sinnesro, men är ju inte det i dagens samhälle. Men det är liksom sinnessjukt hur lugn man blir av att vara i lugna miljöer, nära naturen.
Mm.
Och det är lite det jag tänkte att vi ska prata om idag.
Hur sexigt känns det för en podd?
Ja, det kommer bli sexigt. Det kommer bli mycket, 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 mycket sexigt. Men först får vi köra en liten wrap-up. Jag är som sagt här i utanför Strängnäs på Mattis Fällestorp. Och jag tänker att det, liksom, att det är svårt att komma undan ålderdomens liksom ämnen och, vad ska man säga, rytm. Fika, gubbet av frukost, kanske en liten utflykt, förbereda inför maten, prata om sjukdomar, prata om politik, prata om hur allting gått ut för. Att det, liksom verkar, det verkar vara en cirkel som måste slutas. Liksom. Jag tänkte så här, människor blir moderna, vi kommer också bli, vi kommer bli moderna, vi kommer prata om andra grejer. Men vet du fasen alltså.
Nej men, alltså, gud vad jag kan sakna just den där, du säger ålderdomens rytm. Jag tycker också att det är så här, ålderdomens trygga rytm på något sätt. Det du beskriver låter lite som min farmor och farfar. Alltså deras liv var så här. Jag tänkte på det igår när jag låg och tittade på en Netflix-serie som handlar om en tysk sekt som uppstod efter andra världskriget. En sån här tysk liten kristen sekt som emigrerar till Chile. Det är naturligtvis som alltid när sekter då ska beskrivas och gestaltas en, ett fruktansvärt då epicentrum i det här sektvarat. Det är alltid något jävla vidrigt som händer när sekter kommer på tal. Jag är lite trött på det faktiskt. Jag tycker det skulle vara lite mer uppfriskande om man fick liksom, för jag är rätt övertygad om att det finns både en och annan sekt som faktiskt bidrar till massa goda saker och som folk inte alls blir utsatta för övergrepp i. Men i den här sekten i alla fall så var det ju naturligtvis en så här pedofarbror som styrde med järnhand och såg till att skaffa sig fri tillgång på pedooffer genom att vara liksom starta sjukhus i så här fattiga delar av Chile. Men så här, riktigt jävla vidrigt. Men den här tyska då, det var ju massa tyskar ursprungligen som följde med från Tyskland till Chile. Och deras liksom så här arbetsamhet, deras känsla för rutiner och askes på något sätt, lite så här luthersk sån, som jag också kan känna igen från det här typiskt svenska som jag liksom upplevde framförallt hos min farmor och farfar. Det var så här, det var en måttfullhet, det var liksom aldrig något överdrivet, det var aldrig något som stack ut, men det var ändå någonting som var väldigt så här tryggt, väldigt basic och väldigt inramat. Jag liksom i dagens samhället nästan upplever som att det är så här, var de autister typ? Så jag menar. Men så bara, nej, det kan ju inte ha varit. För så där var ju alla gamlingar då man kom hem så här, åkte med min mormor till någon gammal tremänning uppe i Jämtland. Där det var exakt samma ålderdomliga rytm. Med så här klockan som klämtade på väggen. Och liksom kaffet som skulle serveras prick klockan 15. Och 7 sorters kakor som man bakade på ett, exakt samma sätt varje vecka. Men du vet. Det var inte så att alla var autister då, utan det var liksom bara ett helt annat samhälle som inte gav möjligheter till val i samma utsträckning, typ.
Ja, men jag tänker på, liksom, genom århundraden så har det ju varit liksom lite mer mystiska sekter, tycker jag. Så här, månsekter där de har, så här, har liksom klippt håret, så här, rökat håret som sci-fi. Alltså den här sexen av Bagdwaddon och allt det här, det har ju liksom ändå varit lite utanför samhället och lite sex och någon som ska komma och hämta dem med rymdraketer och månfarkoster. Alltså det har ändå varit lite sci-fi. Eller lite liksom snuskerusk. Och det har varit lite mer spännande. Jag tänker, den nyaste sekten som har fått uppmärksamhet i USA, det är den här QAnon. Och de är ju en konspirationsteori på nätet. Liksom. De är ju inte ens, syns ju inte jätteofta fysiskt liksom. Och de har ju vuxit en supermaktfaktor och de ser då Donald Trump som sin främsta ledare. Man bara, okej, okay, då valde ni, bara det makes sense i och för sig. Och de tror ju på det, det har vi pratat om innan, att de tror att det är en satanistisk pedofilring som styr världen liksom.
Mm.
Med Bill, till exempel Bill och Hillary Clinton i liksom första rummet. Och även tror de också att Dalai Lama och Tom Hanks är med där. Det är ju inget sexigt på något sätt. Jag vill, varför är det ingen så här månsekt som hört av sig till mig? Jag är ju öppen som en bok. Någon som har hört så här, vi ses vid tredje galaxens yttre typ hörn i Åre om 3 timmar. Typ. liksom QAnon, helt ointresserad, bara ointelligenta puckon som typ så här håller på med konspirationsteorier, det är helt ointresserad av. Är du med mig lite?
Ja, men jag tänker, alltså jag har ändå läst en och annan poäng om sekter och sektens psykologi och sådär, och den riktar sig till människor som mår dåligt. Alltså om man ska nyrekrytera till sekter så väljer man ju främst unga människor. Colonia Dignidad, som den här tyska sekten då hette, eller ja, den är väl upplöst nu, hoppas jag verkligen. Alltså han hade ju verkligen ett smart sätt att rekrytera, för han startade ett barnhem i Tyskland, där då efter kriget så var det en herrans massa då människor som inte hade mat och lämnade sina barn till det här barnhemmet och lät då Paul Schäfer, som han såklart hette, uppfostra dem. Han utsatte ju alla de pojkar som kom in på det här barnhemmet för sexuella övergrepp, och det blir ju då, skapas ju en traumatisk bindning, så hela det gänget som växte upp på barnhemmet blev sen då sektmedlemmar och följde med till Chile. Så Netflix-serien är ju intervjuer med överlevare då. Men det som också är fascinerande med sektens psykologi är att den är väldigt lik typ all typ av beroende psykologi. För att om man inte mår bra så är det ganska skönt att gå in i en sekt så man slipper tänka på sig själv. Mm. För då handlar liksom allting om att tänka på sektens välmående, sektens överlevnad, den här starka ledaren som man ska förhålla sig till, som ju blir en auktoritet och typ som en så här föräldragestalt, som oftast då är superdysfunktionell, auktoritär och ofta liksom hotar med antingen så här undergången, ni kommer dö om ni inte gör så här. Och sen också fysiskt våld som förekom i, alltså så jävla genomtänkt och vidrigt på, i den här Colonia Dignidad, som var, hade så här tortyrkammaren. Alltså den är liksom helt, och så där ser det ju oftast ut. Men när det gäller sekter, och det är väl det som utmärker en sekt, men jag tänker kanske så här, religiösa rörelser, jag tror inte du är liksom målgrupp. Du är liksom alldeles för levnadsglad för att kunna gå in i en sekt, tänker jag.
En liten sekt.
Däremot våra vilsna tonåringar, de ska nog akta sig. Man ska se till att liksom hålla dem i görande så att de inte liksom får för sig. Man har ju en och annan kompis som har så här varit inne på typ Osho Bhagwan-spåret och sådär. Och bytt namn och kommit hem från Indien efter att ha varit liksom... Ja.
Det känns gjort.
Det känns gjort. Den ska vi inte behöva göra. Jag vet också att det finns en... Det är det senaste jag läste om i sektspåret, vilket gjorde mig jävligt förbannad faktiskt. En typ sex- och beroende mottagning som handlar om sex- och relationsmissbruk i första hand, men som också nu riktar sig hårt till medberoende. Nu vill inte jag nämna några namn, men jag kan ju varna alla er som är ute och söker hjälp. Det finns en mottagning som riktar väldigt hård liksom marknadsföring ut. Så det är lätt hänt att man bara, åh, det här verkar bra, och så klickar man in sig där. Och de har en sektliknande liksom uppbyggnad på sin organisation. Att så här, du börjar med att gå en kurs, och för att liksom bli hel så måste du gå på kurs 2. Och sen måste du gå kurs 3. Och det kostar väldigt mycket pengar. Och sen är den här ledaren för den här organisationen har en väldigt auktoritär liksom, vad ska man säga, framtoning, där han menar att liksom alla andra rörelser och terapier är verkningslösa och det är bara hans som gäller. Och om man liksom så, det är väldigt mycket skrämsel och väldigt mycket så, när man är skör och mår pissdåligt så är man ju ett liksom lovligt offer. Så det kan jag säga så här som ett varningens tecken, att researcha och hör er för. Och är det någon som påstår att alla andra är värdelösa och bara vi är bra, då kan man ju liksom skippa den aktören.
Men jag tänker också på, om man ska prata om dagens samhälle då. Vi har ju pratat om vår kompis Sofia Edgren som har gjort en serie i DN som handlar om liksom vad dagens samhälle gör med individen.
Eller hon har ju framförallt skrivit om trauman. Alltså det är ju en sån ny liksom trend, eller vad man ska säga, i psykologin. Det har ju faktiskt vi också pinpointat flera gånger i den här podden, att så här, gud vad vi tror att det här kommer bli nya grejen. Alltså så här,
psykologin har ju varit väldigt koncentrerad kring så här, det biokemiska synsättet senaste 10 åren eller 15 åren. Att så här, allting ska gå och förklaras med signalsubstanser som är uppfuckade och urled eller minimala hjärnskador som man bara råkar ha, typ medfött. Och det finns liksom ingen orsak till det. Men nu så kommer en helt ny typ av forskning, och jag tror att det har att göra med att det har varit svårt att forska på trauma. Psykologi generellt är liksom svårt att göra forskning kring, därför att alla människors berättelser, alltså de är så individuella och det går inte att göra liksom exakta. Du kan göra djupintervjuer och sen gör man samma intervju med en person 5 år senare så har hela den berättelsen förändrats. Liksom. Vi är så formbara och så organiska och dynamiska, så det är jättesvårt att liksom få grepp om vad det är egentligen som skapar vad då i våra beteenden och i vår berättelse eller vad man ska säga. Hon har skrivit en serie då på insidan i DN om trauman, och det hänger jättemycket ihop med liksom vår samtid såklart.
Ja, men jag tänkte på det när jag lyssnade, han inte lyssnade klart, men igår så berättade ju den här handbollsprofilen bland annat, eller han är vårt sportkommentator, Bengt Einar Sotan Johansson.
Mm.
Han berättade att han råkar ut för en olycka och hamnar då på sjukhus. Och hans sommarprat går ut på då att han fick ligga där och fick massa mediciner som gjorde honom då arg. För att han, dels hade han ju jävligt ont, och dels så var han liksom jätteung och käkade massa mediciner som gjorde honom galen liksom. Så han var väl inte supertrevlig mot liksom läkarna och sjuksköterskorna. Och på den tiden så fick ju inte föräldrarna bo kvar på sjukhuset, utan då var det så här, hej då, ni kan komma och hämta honom när han är frisk typ. Eller aldrig. Och då så tyckte ju liksom läkarna då, så här, det var ju deras råd till mamman att de skulle skicka honom på institution så de slapp den här bråkstaken. Hon var så här, nej men jag vägrar, jag ska bo här med honom. Jag vill säga, starka mödrar genom historien som liksom har vägrat lyssna på auktoriteter. Så hon fick ju vara där med honom, och sen var ju deras förslag då i stort sett så här, skicka iväg honom. Och på den tiden så lobotomerade man ju unga människor som var för bråkiga. Det var liksom... Ja, det var en bra utväg. Alltså, blev det för bråkigt eller var det för sexuellt liksom, utsvävande hit och dit, då körde man en liten lobbe. Och,
jävla sjukt alltså. Ja.
Nej, men apropå det, som det är en otrolig debatt nu i USA. De har ju 3 miljoner unga människor som har fått diagnosen ADHD och som käkar liksom, mer eller mindre tunga mediciner. Liksom.
Mm.
Och vilket såklart, så det går ju alltid liksom i cykler. Och nu så, i början så var ju väldigt många liksom vurmande kring det här med medicinen. Nu skulle de få bra liv. Och det är ju många föräldrar som också inte orkar längre och tycker så här, men gud, ge oss den här medicinen nu så vi kan få lite lugn och ro. Och jag har all förståelse för det. Jag som har ett barn med ADHD, jag kan förstå att man är förtvivlad och känner sig, det går inte, det är den enda utvägen.
Mm.
Men det visar sig också i den här Sotan då, när han senare skulle börja i skolan och gjorde ett intelligenstest, så var han då överintelligent. Och det här är ju någonting som också man återkommer till, att barn som är väldigt smarta och inte får stimuli, den anses då som bråkiga eller liksom, dumma i huvudet i stort sett. De kan ju sen ta ett liksom intelligenstest, och då förklaras det med att så här, de var bråkiga, eller man ska säga då, inte på grund av att de kanske hade ADHD, utan för att de inte fick någon liksom stimulans. Men det vet man ju själv ibland när man kanske hamnar med fel människor på en fest eller på en arbetsplats. Man blir på dåligt humör om man inte tycker att man får ut någonting rent... intellektuellt eller intressemässigt kan man väl också säga. Då.
Ja, eller det kan ju räcka med typ att man... Om man liksom, jag som rider och utövar en sport, om jag skulle sitta i en nybörjargrupp så skulle jag ju tycka att det var pisstråkigt och så här, bara rapa om grunderna. Alltså, då skulle jag ju bara hellre avstå eller vilja skolka eller göra någonting annat. Det säger sig självt att om man upplever att man redan kan det som man ska då koncentrera sig kring och uppbåda någon slags så här, livsgnista och energi inför... Det är klart att det är svårt att göra det.
Ja, men din farmor och farfar som du berättade om det här med att man har ritualer när man blir äldre. Att så här, och med gammel Sverige så var det ju inte något informationssamhälle. Man liksom levde där man var. Alltså nära naturen ofta. Med ett få antal människor utanför liksom den inre sfären. Och allt det där har ju gått förlorat liksom. Och jag, det pratar ju terapeuter och psykologer mycket om, och det gjorde ju Marx också, att så här, arbeten liksom var olycklig för att han då skapade en vara då för kapitalisten som han själv inte kunde påverka.
Och det som man själv inte heller kunde njuta av.
Precis, utan det var bara så här, jobba ihjäl dig, dö typ i hjärtattack vid 50 års ålder, men du kan inte påverka, du får heller liksom inte njuta någonting av det överhuvudtaget. Det händer nog, liksom, jag tror att det är lite så för ungdomar idag, de känner att de inte riktigt kan påverka, för kollektivismen är ju halvdöd, så det är inte som när vi var små, att så här, föreningar och glada tanter, och man så här, spelade fotboll och massa idrott, man var ju liksom intvingad på något sätt i det kollektiva, vare sig man ville eller inte. På gott och ont, om man ska säga, beroende på vilken personlighetstyp man var. Men jag tänker idag, som med alla krig, eller liksom, ja, men varifrån vi köper våra varor är ju liksom långt borta ofta. Närproducerat, det är ju oftast, ja, men vi kanske köper en rödbeta eller två, men det är inte så att vi går och köper våra iPhones av Luffe Lelle i Säffle och tycker så här, ja, nu ska jag gå tillbaka här och byta, det var dåligt ljud på den. Utan vi har vi är ju liksom väldigt mycket utom påverkan, och det var ju också någonting som Marx sa skapade, att man kände sig alienerad från andra människor, att man kan inte påverka det. Det var någon annan som bestämde över hur liksom ens liv skulle utstaka sig. Jag tror ungdomar idag känner lite så faktiskt.
Det tror jag också. Ja, och samtidigt som vi inbillas liksom att vi väljer och att det är så fritt och vi kan göra vad vi vill och sådär. Det är en extrem paradox att så här, vi tutas i ett så här, du har ett val liksom, för det är någonting som gör oss människor väldigt lyckliga, att få känna att vi är autonoma och kan välja själva och sådär. Och samtidigt man tittar på hur det ser ut så har vi ju faktiskt extremt lite val. Men hur kopplar du det här till ADHD och liksom...
Det är bara för att jag precis, igår kväll så låg jag och lyssnade på... ett så här populärt speech då. I USA är speech till höger och vänster. TED Talk startar väl det där liksom tsunamin av smarta, ja, eller bara människor med erfarenhet som skulle berätta hur vi andra ska ta oss an världen och varför må dåligt och hur vi ska ha ett sexliv och varför det inte hjälper att vara snygg och bla bla bla. Ja, men ni som känner till TED Talk vet ju att det är ett sammelsurum av liksom, ja men... små och stora talare, och de flesta liksom speechen är ju inte längre än typ, vad är de, mellan 15 och 20 minuter.
Älskar TED Talk. Alltså de har, det är också så här, det är precis det som Sveriges forskarkår har liksom faktiskt anklagats med rätta för att inte ha gjort sitt jobb, därför att när man forskar då står det liksom, när du får forskaranslag, och det är liksom en del av uppgiften att kunna göra din forskning begriplig för var och en. Alltså alla ska kunna ta del av den. Det här är någonting som ska komma oss alla till nytta. Som sagt, det är så här riktigt, riktigt, vad ska man säga? Alltså det är oftast forskare som får de här uppdragen, eller experter på olika områden som är extremt insatta och som faktiskt har bemödat sig om att göra ett ordentligt jävla bra, lättfattligt och ofta så här lite underhållnings faktor på de här TED-talksen.
Ja, men då lyssnar jag i alla fall på den här men forskaren och läkaren då, som även Sofia intervjuade i sin fina serie, Dr. Gabor Maté. Och han pratar ju mycket om det här, vad, liksom, hur vi kan liksom inte vinna på något sätt. Så här, vi är liksom chanslösa i sättet vi utvecklar vårt samhälle. Och han tar ju bland annat upp Marx då, att så här, ja, men vi har kopplats bort från naturen. Alltså vi håller ju på att döda naturen liksom, som har varit vår verkligen moderjord, det är vårt inkomstkälla, det är där vi har levat alltid. Liksom. Den är ju väldigt många människor nästan helt bortkopplade ifrån.
Ja.
Och även det här med kreativitet, liksom, att vi, som jag sagt innan, jag tycker det är mycket stor skillnad. Bara, nu har vi varit här sen i lördags, innan var vi såklart liksom, vi var på två fantastiska resor och det är liksom, det maten som ska ske, grejer hela tiden, de var ju så uppe i varm när vi kom hit, så det var ju så här, ja, men så, de liksom hade tagit någonting. Och nu bor vi här liksom i härbret, vi bor i en våningssäng alla fyra. Härbret är, kan det vara, 6 kvadrat kanske. det är vi och lite myggor och farmor och farfar uppe i torpet liksom. Och sen har det kommit någon liten gäst och vi har väl åkt in till liksom Strängnäs och ätit lunch en dag. Men sen är de ju här. Fångar grodor, badar, bråkar med varandra, fikar, gungar, badar lite till, ror. Alltså de har så fullt upp med på pappret för liksom en vanlig unge idag, ingenting.
Mm.
Och jag är så här, när man är på med 5 timmar med de där grodorna så kommer jag ihåg, men jag höll också på, jag höll alltid på med småkryp. Jag kunde hålla på med det i veckor. Jag kunde liksom hitta en liten mask eller någon liten lysmask eller någon liten groda eller någon fisk eller någonting. Och det var då mitt liv.
Ja, men det var då också så här, jag minns typ, alltså om jag får välja så här handplocka några utav mina barndoms så att säga topp 5 upplevelser. Så jag vill inte ranka dem, men liksom det som har hamnat högst upp på listan och som jag är så liksom lite smått besatt av att jag vill att mina egna barn ska uppleva, det är krabbfiske i Fiskebäckskil eller annan då västkustby typ. Fy fan vad jag och mina brorsor var liksom helt besatta, ockuperade och liksom kreativt galna kring dessa krabbor som vi döpte. Köpte olika baljor, tvingade mamma att gå och köpa så här diskbaljor på Ica. För att vi skulle ha liksom, kunna ha dem. För att vi, liksom, vi började liksom relatera till de här krabbjävlarna. Som, att liksom, ja. Det var min egen lilla Bosse. Och han var lilla liksom... Mm. Nej men, och man hade dem som husdjur den där veckan när man var där. Och var liksom helt... så ockuperad av detta krabbfiske som, men jag minns det som typ det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Nej, men jag fattar vad du menar. Det är någonting har hänt och det handlar väldigt mycket om telefoner, skärmar och liksom att vi har så sjuka mängder information som bara pumpas och sköljer över oss. Och jag känner så faktiskt lite grann själv att jag var så här, jag har sett många så kallade influencers som går ut och skriver så här, nu ska jag ha ledigt några veckor typ. Jag kommer koppla ner här och bara, det här kanske jag borde göra. Det
bara, kanske... Jaha, hur ska vi då höra?
Men man kanske bara ska stänga av, du vet, så här, sociala medier ett tag. Alltså bara så här, köra en vecka off. Bara kolla om man typ kommer bli lite mer påhittig och komma på lite nya spår i livet. Eller om man kommer... vi kanske ska testa, vi får se. Men vidare till Gabor.
Men ska vi lyssna lite på Dr. Gabor Maté?
Ja, det tycker jag.
If you look at what actually triggers stress, the significant factors that trigger stress are uncertainty, lack of information and loss of control. Now what happens in a culture where the economy is going on a tube, where decisions are made far away by people who don't even know you and you don't know who they are? And your life is very much affected by these large forces over which you have increasingly a sense that you have no control or even influence over. Well, that means a lot of people are going to be stressed, a lot of uncertainty, a lot of people are going to be stressed. And that stress then will lead to addictive behaviors. That stress then will lead to parents passing that stress on to their children. In the 19th century, Karl Marx talked about alienation, which is a separation, being a stranger to something. And you're an alien to something. And Marx said there were four alienations in this culture. One is we alienated from nature. At a conference dedicated to looking at the physical and the natural environment, I don't have to say much to you to show how alienated we are from nature when we're destroying nature itself. The second alienation is from other people. And that means we have less contact, we have less intimacy, we have less trust, we have less of a sense of relationship. And that, of course, as I've shown you, leads to increased propensity to illness, physical and mental.
Sofia, som sagt, intervjuade honom och hans spaning, eller min spaning efter liksom kollat in honom lite mer är ju, precis som du är inne på, att istället för att ta reda på vad som fattas i de här barnens liv för att de ska kunna må bra och kunna utvecklas och vara i rätt miljö, så medicinerar vi.
Ja, absolut. Alltså det, jag såg också en spaning. Så här, det här verkar ju vara liksom hela så här, traumabiten. Och USA generellt så, här, så har det gått trender i hur vi vill se på så här, psykiskt mående. Det är väldigt tydligt också när vi läser vår utbildning att så här, det har funnits, liksom, om man tittar historiskt på psykiatri och vad är psyket då? Alltså, när man har liksom, ångest, alltså själslig smärta som inte kan kopplas till det fysiska och så vidare. Liksom, hur ser man på det? Vad är orsaken till det? Typ? Och sen har det ju då funnits massor med olika förklaringsmodeller till det. Och det som har varit förhärskande i Sverige de senaste 10 åren och de som har absolut störst utrymme medialt just nu, det är ju psykiatriker som berättar om till exempel ADHD då, och bipolär sjukdom som också är alla mod eller vad man ska säga. Det är jättemånga som diagnostiseras med den. Och även depressioner liksom, är ju någonting som, och utmattningssyndrom som ju är under lupp nu. Tidningen Filter har skrivit om utmattningssyndrom som varandes. Det är liksom vår tids absolut största sjukskrivningsorsak hos kvinnor. Och de menar i Filter som har gjort en granskning av den här diagnosen att den är liksom helt... men det här är typ ett stort jävla scam. Läs den i Filter, för den är väldigt, väldigt intressant. Och framförallt så är det väldigt, väldigt många aktörer som tjänar väldigt mycket pengar på rehab av personer med just utmattningssyndrom. För det finns liksom inga riktigt beprövade metoder som fungerar. Så därför så är det som att liksom sträcka efter ett halmstrå. Man tar vad fasiken som helst för att få ut de här människorna i arbete. Det är allt ifrån så här trädgårdsterapier till hundterapier till liksom, någon typ så här stressrehab i 3 månader. Dans. Som är så här, ingen vet om det funkar, men gör vad fan som helst för att få de här människorna friska upp. Men det är i alla fall väldigt intressant när man tittar på det. Och jag som har bipolär sjukdom i släkten är oerhört glad över att de här diagnoserna finns och att det finns medicinering. Så därför kan man ju tro att jag skulle bli jätteprovocerad när Holistic Psychologist skrev härom veckan, så skrev hon ett så här manifest: I don't believe in mental illness. Och då var jag så här till en början bara, vad fan menar hon? Men sen när jag läste vad hon skrev så tyckte jag ändå att det var rimligt. Att så här, nej, jag är också rätt trött på att man liksom aldrig i psykiatrin när det gäller ADHD och bipolär sjukdom någonsin vill prata om orsakerna. Utan man nöjer sig med att ställa diagnosen, att hitta liksom beteenden och avvikanden som gör att man kan få en diagnos och sen medicinerar man. Men om vi kan titta på orsakerna så kommer det kanske förhoppningsvis leda till att människor slipper få de här åkommorna framåt.
So a study out of Johns Hopkins University in 2004, for example, showed that the reactivity to stress of the fetus is affected by the stress, depression or anxiety of the mother. So when you look at the heartbeat and the movement of infants in the womb, whose mothers are stressed, depressed, or anxious, you see different patterns of activity. And that...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Will have lifetime effects. So this mind-body unity and this interaction of the environment and the individual begins already in the womb. A report out of Harvard earlier this year talked about the impact of toxic stress on children. And these children who experienced toxic stress on the part, on because the environment was stressed, because their parents were highly stressed, or dysfunctional, or abusive, later on in life, there is significantly increased risk of heart disease, obesity, diabetes mellitus, high blood pressure, and a whole list of other medical conditions.
Och han säger det, att det är så tydligt i det som kommer fram i den här liksom datan, att hur mammans stressnivå påverkar barnet för all
framtid. Ja, och att det, alltså, det har man ju också kunnat se. Nej, men det
går liksom inte.
Men samtidigt så här, folk vill ju inte höra det där, för man vill inte ha, alltså den gamla klassiken att allt var mammans fel, så här, alltså den så här psykoanalytiska skrönan har man ju bara så här, nej. Men samtidigt så här, ska man bara skita i att det är faktiskt, alltså jag tycker det låter rimligt. Alla människor vet väl idag att så här, höga nivåer av kortisol och adrenalin bryter ner kroppen. Om en mamma bär på ett foster och har väldigt höga halter av kortisol och adrenalin, så kommer ju även fostrets då vävnader, hjärna och så vidare att påverkas av det. För mig är det ingen, behövs typ ingen forskning för att fatta det. Jag tycker det är rätt rimligt. Så här. Men samtidigt ser det som att vi bara säger nej, vi ska inte prata om orsaker, för det är ingens fel. Ingen vill ta ansvar. Det tycker jag också. Nej, man ska inte skamma någon. Och det är också symptomatiskt för vårt samhälle att så här, jag vill inte att det ska vara mitt fel att mitt barn mår dåligt. Så att det är alltid liksom någon annans fel, och jag vill liksom förlägga ansvaret för mitt barns mående någonstans utanför mig själv. Liksom. Och jag kan ju förstå varför det har uppstått, för att vi har levt liksom i en tid när allt var mammans fel. Och man bara skulle hålla käften och gömma sig typ, om man hade en unge som inte mådde bra. Men ja, vad är det för fel med att liksom typ, ja, men så spärra in morsan? Och det är klart, det har vi gjort i alla tider. Ja. Men jag fattar ändå inte liksom vad man har att vinna på det. Att bara så här slå det ifrån sig. Eller känna då att det skulle vara ens fel. När det finns saker som går att rätta till.
We are learning from our work. A lot of people no longer do work that has any meaning to them. And that means that, and since human beings are productive creatures, we really are created in the image of God. We're meant to create. When we do work that's not creative, that doesn't reflect who we are, that imposes depression, anxiety, a sense of meaninglessness. And when we have a sense of meaninglessness, we'll want to substitute that sense of meaninglessness or that sense of meaning that we've lost by all kinds of other activities. And then we get all hung up on how we look, or how people feel about us, what we can obtain, what we can possess, what successes we can achieve. In other words, all the false substitutes which cannot possibly compensate us for the lack of genuine meaning.
Men jag tänker också det som han pratar om, som också Marx var inne på, att människan måste ju såklart arbeta, men måste kunna påverka sitt arbete. Men alla de här fyra elementen som då som vi liksom, som den moderna människan kopplas bort ifrån, kreativiteten, närheten, naturen, alltså det är klart, varför skulle det inte påverka oss? Det är som att stänga in så här, stänga in barn i en lägenhet i stan. Ja, det är klart att det inte blir samma intryck. Det är klart att det inte blir samma liksom närhet till naturen. Vi vet ju att det är så här, vad människan mår bra av. Det är så här, deprimerade människor tillbringar fyra dagar i naturen och typ mår sen bra. Jag fattar inte. Jag tycker att det är liksom, det är två skolor, och dessa verkar inte kunna mötas. Antingen är man typ så här shaman och humbug och foliehatt och så här, ska leva på liksom vatten och barkbröd, eller också är man så här superentreprenörkapitalist. Varför kan man inte på något mötas någonstans? Så jag tänkte börja lyssna på historikern Sverker Sörlins sommarprat, och han pratar just om sin panikångest, om vad som mildrar den, och liksom hela hans släkt har varit allt från bipolära till schizofrena och liknande liksom. Så att det är klart att det finns i vårt DNA. Det är inte så här, oj, nu bara ska vi hitta på allting som liksom schizofreni och bipolaritet och ADHD.
Ja, men alltså jag tycker så här, man kan väl ändå så här, det ena behöver inte utesluta det andra. Jag kan tänka mig att så här,
absolut,
det är klart att bipolär genetik finns, det har man ju kunnat visa i studier, men däremot så finns, kan de ju heller inte riktigt förstå varför vissa som har den genetiken utvecklar bipolär sjukdom och andra inte gör det.
Simon Kyagas forskning som vi har liksom varit inne på förut, att så här, de smartaste människorna, typ mest kreativa människor, det är ofta så här, syskon till bipolära. För att de tros ha fått då någon slags så här, framgångsgenetik. Alltså den bipolära genen, varför finns den ens kvar? Om man tänker på liksom naturligt urval, och människor med bipolär sjukdom tar ju livet av sig i extremt mycket hög utsträckning och dör liksom för tidigt. Och de, i motsats till vad man kan tro, med tanke på att promiskuitet ofta är ett symptom på den sjukdomen, så får de oftast inte så många barn. För att de liksom inte lyckas hålla relationer vid liv. För att de liksom, ja, sjukdomen gör att människor inte, och inte orkar med dem, såklart. Men det är ändå intressant att tänka sig att den har levt kvar, den här genen. Så någon jävla framgångsfaktor måste den ha. Och det är som med beroendegenen också. Och ADHD-genen, kom igen. Det är klart att det finns en framgångsfaktor. Jag tänker också bara att så här, det är också det att jag tror att vår skola, jag tror att vårt samhälle, precis som du inledde med, det är så jävla mycket mer inramat och snävt än vad vi vill tro. Vi tror att vi är autonoma, att vi styr, att vi väljer, att vi kan göra våra val. Men titta bara, alltså jag fick en sån där lite undergångskänsla igår när jag läste på om vad räntorna spås hamna på och den här skyhöga inflationen som tickar på i vårt samhälle. Att jag bara känner så här, men hur fan har man kunnat tillåta människor att låna så här mycket pengar? För att det, alltså om räntorna höjs så mycket som man spår nu, då kommer det vara så många som inte kommer klara sig ekonomiskt. Alltså som kommer behöva sälja sina bostäder och hus. Alltså det, vi väntar liksom en framtid som jag tror kommer vara så mycket hårdare för människor än under krisen på 90-talet. Som ju gjorde extremt många människor så här, utan hus och hem. Och de gick i personlig konkurs. Och det var liksom så här, en hel generation som präglades så jäkla hårt av just ekonomiska så här, trångmål. Från att man typ har haft en fars och en morsa som har haft det gött och bott på Lidingö. Jag vet inte om du hörde Micke Lindgrens sommarprat förra sommaren.
Nej.
Han berättade ju liksom om den situationen att hans föräldrar liksom i stort sett gick liksom från att vara så här lite halvbrättiga nyrikingar på Lidingö till att liksom inte ha några pengar.
Mm.
Alltså det var jävligt många som erfor det, och jag tror att det är det som väntas här framåt för oss också. Jag bara tycker att det är märkligt att det här inte har en större, alltså att man inte bara säger, men hur har ni kunnat låta det här ske, alla politiker? Mm. Hur har ni kunnat tillåta så här nollränta? Och så har människor bara lånat upp sig och har jättehöga lån som de inte kommer kunna betala. Det är lite absurt.
Fast jag tycker att det är så Sverige igen. Man vaggar in liksom människan i att säga, de har ju sagt det kommer ta minst 10 år innan vi höjer någonting. Och sen bara, oj svisen, det kanske tar
eller,
en månad förresten.
Det räckte med att det blev krig i Ukraina. Så bara, alltså, och jag tänker också, hur många krig har vi inte som pågår i världen just nu? Alltså vi har krig i Etiopien, vi har krig i Syrien fortfarande, vi har krig på massa, i massa delar av världen som inte har påverkat oss ett jota. Men just det här kriget mellan Ryssland och Ukraina har liksom fuckat upp hela världsekonomin. Mer än corona. Det gör mig så här, jag blir nästan konspirationsteoretisk, att jag är så här, är det här typ en
QAnon.
Men jag håller inte med, men de pratar om att så här, jag hörde FNs generalsekreterare som spår liksom en värld, alltså det är typ den största svälten i Afrika på grund av att det ukrainska vetet hindras att lämna hamnar i Svarta havet. Och jag bara, men vadå, är hela världen beroende av det ukrainska vetet och den ukrainska solrosoljan som också då är liksom finns i typ varenda produkt? Och jag skulle beställa lite kabel för att dra el till min cirkusvagn. Nej, men det går inte att beställa, vet du. För att det är magnesiumbrist på grund av det ukrainska. Du vet, man bara, what? Alltså, allt är påverkat av det här.
Ja, jag vet. Jag pratade med Mattias syrra, bor i Portugal, där det är så här 48 glada grader nu. Och typ alla gamlingar håller på och liksom gunder. Men de har ju inte råd att ha på AC:n. För det är ju samma galna elpriser över hela världen nu. Så att det finns ingen lindring någonstans. Vi håller liksom Vi håller på. Alltså,
man bara, men hur kunde vi inbilla oss?
Vi håller på liksom kuka ja, ur så här,
nu
hård,
gjorde de att de bara stängde av. Att vi ska också vara så här. Nej, men vi gör oss totalt beroende av rysk gas. Men sen ska vi då visa solidaritet med Ukraina, vilket jag tycker är helt riktigt och rätt, så missförstå mig inte nu. Men det också innebär ju enorma liksom uppoffringar för väldigt många människor som kanske inte alls är, alltså många tänker så här, men vi måste börja tänka solidariskt och vi har det så bra i Europa ändå och vi kan väl få ha höga elpriser och så här. Men jag vet inte, har de varit i liksom de parisiska förorterna? Alltså har de varit hos de fattiga som finns i Europa? Det är klart att det finns massor med fattiga människor också i alla våra europeiska västländer. Det finns så många som inte lever liksom livets glada dagar i stora härliga hus där de kan liksom fritt använda AC. Utan det finns ju så många som kommer drabbas så jäkla hårt av det som sker med vår ekonomi just nu. Inte bara i Sverige utan i hela Europa, som du säger. Ja, men det, jag vet inte.
Men vi är tillbaka till det där igen. Liksom, att så här, de människor som har det bra, de klarar bara inte av att få det pytte lite sämre. Det, liksom, det går inte. De tycker så här, ja men nu har vi inte åkt till liksom Thailand 14 gånger det här året. Vi drar vårt strå till stacken. När jag säger så här, tuppen ja, liksom, det är svårt att släppa alla de liksom göttigheter som finns i privilegierade samhällen. Liksom. Och jag tänker på det nu när det pratas så mycket om så här, okej, nu är vi tillbaka där. Nu ska alla flytta till Norrland typ så här, köp mark i Norrland. En gammal killkompis som är så här, nu ska jag sälja, nu flyttar vi till Norrland. Liksom. Man bara, ja, och helt plötsligt så framstår det ändå som att, ja, det, men hur ska vi kunna försörja
oss? Ja, men hur ska vi ens kunna bo i Norrland om vi så måste köra bil och typ ha el till att uppvärma? Men så här, jag tycker det är så absurt också. Ja, men det är utvandringen till Norrland.
Du vet, allting som vi har så här, ja, som vi har tittat på, så här, filmer och böcker och så här, Willem Moberg, hur det var där med potatisen i åkern, så här, it's a big punishment, we're gonna go down om vi inte, det är svårt alltså, och det är samma sak igen det där då, att det är liksom att det är människor som inte har så bra ställt som påverkas, som det här med stress till exempel. Det vet ju du och jag som läser om det här i olika manualer hit och dit, att om man har föräldrar som är stressade under uppväxten eller våldsamma eller dricker etc. etc. Det behövs inte särskilt mycket för att man då nästa generation också hamnar liksom i sämre hälsa, i stress, i liknande relationer. Det är liksom ett kretslopp som inte går att ta sig ur om vi fortsätter liksom att skapa det här samhället som vi har skapat, som är ett monster just nu. Och jag håller med om det. Alltså det är så här, den här stressen. Jag känner så här, nu blir man ju stressad av allt som pågår. Nej, men vet du vad jag gör? Då har jag lite sett, då går jag och köper inredningstidningar. Ja, ska jag köpa en inredningstidning varje dag? Ska jag sitta och titta på vad fint det ska bli nu? Och med köpa lite ny inredning. Jag gick igår och köpte en kudde. Jag kanske har 600 kuddar. Att det är så här, människan klarar inte längre av att ta till sig verkligheten, tror jag.
Men det är också saker som vi inte kan påverka. Som sagt, vi tror att vi kan välja, men vi kan inte det. Och vi står också så här helt lamslagna inför det här. Alltså elpriserna och så här dieselpriserna. Vad fan ska vi göra åt det? Det är klart att man kan sluta åka bil, men det hjälper liksom inte. För att alla varor som produceras påverkas ju av dieselpriserna. Det är också det som tror vi att vi skulle liksom kunna få. Alltså, det är ingen som handmjölkar en kossa. Utan de går ju liksom på el. Maskinerna som mjölkar kon. Och diesel för att liksom kunna slå och tillverka våra liksom sojaproteiner. Alltså, kom igen. Det påverkar precis allt när det gäller el- och dieselpriser. Så att ingen kommer undan liksom. Hur mycket man än kan försöka skära ner och tycka så här, men det är bra med hög skatt på diesel. Ja, men då kommer ju maten bli dyrare också. Och vi kommer inte kunna slå våra, jag tänker på så här bönder också. Så här, hur kan du förstå? Fan, nu får vi släppa det här. Vårt dystopiska jävla poddande.
Nej, men jag vet. Men jag tänker så här, Annika Strandhäll. Hon är ju nu då, hon har blivit ny klimat- och miljöminister. Men så, jaha, okej, då tar vi liksom, och vem tar vi? Och där stod Annika. Ja, men vi tar henne då. Hon har för fan ingen koll. Liksom, det har ju inte varit, det har inte liksom varit närheten av vad som varit hennes expertis. Liksom. Hon snabbt då på flyget från Bromma till Visby och ska hålla sitt politikertal hit och dit. Ja, men, så länge, alla måste ju börja föregå, alla med makt, det man ska säga, och någon positionering i samhället måste ju börja föregå med gott exempel.
Ja.
Och det är ingen som orkar, för då säger hon så här, det är så stressigt nu, det är valår. Ja, det kommer att vara en 4 år igen. Det kommer alltid finnas någonting att skylla på, och det är väl det som är problemet.
Ja, det är klart. Samtidigt så kan jag väl tycka att liksom, hur fasen ska, alltså så här, Greta som skulle segla över då till USA, alltså kom igen, så här, lycka till. Nej, men det...
Trump har tagit över, han är så här, han och QAnon så här, lever livets glada dagar i USA, ingen hinner komma över.
Nej, och ja, framförallt nej. Också att så här, det var ju ganska många som granskade den där resan och konstaterade att den, alltså, den hade ändå så här större klimatavtryck än om hon hade flygit över på grund av och så vidare och så vidare och så vidare. Liksom. Mm. Det är svårt att sitta och räkna på det där och liksom, vad var det än gör och så. Men det är som sagt, nu målar vi upp en så här dystopisk världsbild här, men det slog mig ändå den här veckan på något sätt att så här, jag tycker att vi också har levt, jag tror att det är någonting som sker när man inte lever som farmor och farfar och lyssnade på Ekot varje dag, så består liksom mitt nyhets, vad ska man säga, att liksom man får inte till sig, så att när jag väl liksom bemöder mig om att göra en riktig så här nyhetsuppdatering på mig själv, så är det lite som att man får ett så här chockbad. Man bara så här, oj, elände, så här, fuck, vad är det som händer? Så, så att liksom, jag vet inte, det kanske är också för att jag själv har varit i någon slags så här, semestermood under vår rådåsvecka och liksom den här veckan också. Så var det som igår, så bara gick jag in och körde liksom hardcore ekotlyssningar och fördjupning och så här, och blev då lite varse vår ekonomiska situation.
Den här veckan är vi sponsrade av våra egna företag, kan vi säga.
Ja!
Mm. Spännande.
Mm, sjukt spännande. Vi har ju liksom dragit igång små sidoprojekt här. Kanske på grund av coronan, kanske på grund av att vi liksom fick kreativitet över. Och vet att jag faktiskt just i detta nu har på mig dina örhängen.
Mycket bra, älskling. Vilka av dem?
Boss.
Ja, du har bossen. Du har inte baklava. Du var väldigt
Nej,
fin baklava.
Det är bossen. Jag älskar bossen. Alltså, jag är så glad att du fick arslet ur vagnen och började tillverka smycken. För jag visste att det skulle bli smashing. För att du, dels så har du liksom en sån egen estetik, tycker jag. Och alltid har haft. Och sen så är de här smyckena laddade med så mycket humor, quirkiness och bara kärlek.
Och politik.
Ja, politik. Det är liksom någonting mer än bara smycken. Det är, man får så mycket mer när man köper. Och jag älskar de här stora chunky kedjorna som du har. Så att det kommer jag tvinga dig att ge mig en riktigt, riktigt bra rabatt på. Jag hoppas att det är det du ska leverera nu. En rabattkod.
Ja, det ska jag göra. Jag har faktiskt tagit med ett smycke till dig. Jag tycker också så här, smycken har ju liksom funnits i så många tusen år. Och det står för så mycket symbolik, kärlek, åsikter. Jag tycker det är roligt att kunna uttrycka sig också politiskt med smycken. Som nu kommer det här nya smycket, ja, nej. Som då samtyckeslagen, att man kan använda också smycken och utsmyckning för att visa en politisk åsikt eller för att få igång en diskussion, som med ägglossningsringen har kommit nu också.
Nej, och okay.
Ja, Horny Rabbit, du ska få så mycket present när vi ses, så du får köpa till mig också.
Horny Rabbit, vad är det?
Det är en kanin som hoppar runt. Ja, men jag vill också avdramatisera och så att säga, vi pratar mycket om tabun, att vi inte vill att liksom, så här, kvinnor ska begränsa sig eller förminska sig, och det är ju vårt livsverk, och så känner jag att det är också målet med de här smyckena. Så gå in på hopsidaisy.com, Hopsi som det låter med ett P, hopsidaisy.com, och så använder ni koden AN25 så får ni 25% på alla smycken i sortimentet. Och du, Sanna, nu när jag är färdigopererad så ska jag ju komma på ditt häst boot camp, eller vad säger jag, yoga horse.
Ja,
Horse Yoga Love heter mitt och Sofias lilla kärleksbarn. Vi startade ju Horse Yoga Love under pandemin för att vi var liksom lite uttråkade och bara kände att vi måste få göra någonting och träffa människor när vi ändå kan ses utomhus. Vilket man kan både yoga och hästa utomhus.
Och så bra kombo också.
Ja, men det är så jäkla bra kombo, för att vi har ju känt varandra sedan gymnasietiden och jag och Sofia umgicks väldigt mycket under mina så kallade hästfria år. Alltså de enda åren i mitt liv när jag inte har hållit på med hästar. För att jag helt enkelt inte hade ekonomi och ville liksom ut och se världen. Och då började vi yoga tillsammans. Så vår liksom yogakärlek väcktes när vi var i Thailand på en långresa. Och sen dess har ju vi liksom båda älskat att yoga. Hon kanske ännu mer än jag. Så hon har utbildat sig till yogainstruktör i Embodied Flow. Som är en superhärlig, så här, väldigt,
underbar.
Ja, mycket mer så här, dynamisk, inte så sträng yogaform.
Nej.
Och vi bestämde oss att så här, nej, vi ska skapa en hel dag, ett heldagskoncept. Så Horse Yoga är alltså ett heldagskoncept. Man kommer ut hit till Stora Lundby. Man börjar med att yoga tillsammans med Sofia i vår trädgård eller på vårt yogadäck, eller om det regnar faktiskt in i Mickes garage som vi då bygger om till en yogastudio.
Naken på en häst.
Nej, men det är, vi har massor med olika miljöer och Sofia är ju som jag liksom estet. Vi älskar att så här fixa inför det här, vilket är en del av att det är så lustfyllt att få ge våra deltagare en liksom helhetsupplevelse. Därefter följer en tyst vipassana meditation där man liksom går runt och funderar kring det tema som vi har på våra hästyoga-event. Alltså vi yogar och hästar kring ett tema och det kan vara gränser, det kan vara självkärlek, det kan vara kraft versus avspänning och relationer och tillit, alltså så. Sen äter vi en vegansk lunch som vi...
Ljuvlig.
Ja, men den är så god. För att Sofia är superbra på så här ayurvedisk matlagning. Och jag älskar att laga mat också. Så vi har verkligen gett oss in i det veganska köket. Och det är så, så härligt. Och sen går vi upp till hästarna. Och jag är ju utbildad natural horsemanship-instruktör. Vilket är liksom ledarskap egentligen. Hur man tränar häst och hur man kommunicerar med hästar. Och hästar är enormt läkande. Det har kommit väldigt mycket forskning de senaste åren som verkligen visar vilken läkande kraft hästar har på oss människor. Så vi arbetar med hästarna från marken med deras enormt kommunikativa förmåga och andra förmågor som de har som vi kan ha stor nytta av. I ett 2 timmar långt horsemanship-pass.
Mm, och hur anmäler man sig då då?
Jo, man anmäler sig genom att följa oss på Instagram. Horse Yoga Love heter vi där. Skicka ett DM. Vi har nu nya kursdatum i augusti. Och snart släpper vi september och oktobers datum också. Så gå in och följ Horse Yoga Love på Instagram. Så får ni all information där.
Tack då.
Puss och kram. Whatever, trauman, ekonomi och mörker. Jag tycker ändå att vi ska avsluta med en glädjens
nyhet.
Sprallighet, nyhet.
Jag bara, vad är då det?
Ann som fyller år i helgen.
Ja, det gör jag, älskling. Ja, det gör jag. Ja, känns märkligt alltså.
Ja.
Det känns jävligt märkligt.
Det är inte klokt.
Men jag tänker så här att det är väl någonting också som påverkar en att man, så här, man lever i ett kontext som är så far away från sina, ja, från sina liksom, sin mamma och pappa också, och sin mormor och morfar, och även nu när vi är här hos Mattias föräldrar, de är ju, men Mattias mamma fyller 80 och Mattias pappa fyller ju 76, och de är ju, har ju alltid varit superpigga liksom och på gång och moderna, men ja, de liksom, man blir ju gammal och jag tänker så här, gud, om 30 år ska jag fylla 80, ska jag vara så här då? I dagens samhälle så hinner man inte med sin ålder, förstår jag menar? Det är så här, man lever ju lite, jag lever ju inte så himla annorlunda mot när jag var till exempel 30. Alltså det är klart att jag gör, men jag har ju ungefär samma liksom amount av småbarn. Jag går ju ut, jag umgås, alltså jag lever ett ganska så här roligt liv på pappret, förstår du?
Mm.
Och då är det så här, då är det 50. Jag kan liksom inte riktigt ta till med det. Jag tänkte att jag skulle tycka så här, för fan vilken mardröm att vakna upp på, så här, på morgonen. Så bara, jag må hon leva. Och så här, 50 glada ljus. Man bara, inte. Men nu känner jag så här, ja det är väl bara att köra på liksom. Men någonting som jag har tänkt på. För jag har haft olika så här, vad ska man säga. Jag har ju tänkt på olika sätt att ta mig ur då eventuell ålderskris som jag tänker ändå att alla har som ska fylla 50. 40 tycker jag faktiskt bara var kul, det måste jag säga. Mm. Men min strategi har varit då så att jag ska säga att det har varit ett skitår det här, så jag är 49 ett år till. Och så tänker jag folk som gör sådana grejer, man bara, nej men din patetiska sate, så här, sluta, kan vi bara vara människor? Och då tänker jag på det nu när jag lyssnade på det här speechet då. Att det är ju det vi gör, att vi, så här, vi fjärmar oss från verkligheten, från faktiskt vad som är sant och riktigt och utveckling. Jag fyller 50 på söndag. Jaha, då gör jag väl det. Ja, grattis då. Sen kanske inte det kommer påverka mitt liv så himla mycket, men jag tänker så här, om man till exempel... Ja, men jag tänkte så himla löjligt. Okej, men tänk om Sanna och jag ska typ åka till Aten eller Rom eller så Paris. Och så kanske vi ska gå ut på krogen. Och så kanske någon frågar hur gamla vi är. Och då ska Sanna säga att hon är 43. Då kan inte jag säga att det känns så här. Om någon typ, ja men flörtar lite med. Man bara, mormor, mommy is in Paris, she's 50. Det kändes liksom som en jävla utopi. Där kommer jag försköna verklighet. Där kommer jag ljuga, det kommer jag älskling.
Ja, men det är fritt fram att ljuga. Herregud. Ja. Fy fan vad du... Jag har ju Margita här nu, vår gemensam kompis. Och hon fyller ju, hör och häpna, 60 i år. Vilket är så... Det är overkligt. För du vet ju hur den kvinnan ser ut. Alltså, ja. Hon är ju så här... Hon är mer fit än vad jag någonsin har varit igenom mitt liv. Och hon har så här långt, vackert, lockigt hår. Typ utan ett grått hårstrå. Hon har aldrig gjort botox. Eller, alltså hon har aldrig rört sitt face med diverse typ injektioner. Och är så här, så jävla snygg. Och superlycklig. Och hon är också en härlig människa som... Jag pratade med henne om alltså klimakteriet. Jag har hon typ knappt märkt av.
Nej.
Alltså, men hon är ju... Hon är ju liksom har passerat menopaus.
Mm.
Så att hon, men det är liksom så här, hon är så jävla hoppfull och underbar människa att umgås med. För hon, det är som att det är ingen skillnad alls. Och det tänker jag med de flesta jag känner. Att jag tror inte att vi... Det kanske är någonting positivt med vår tid också. Att så här... Nej, vi kommer inte acceptera att så att säga bli... Nu var vi inne på att jag tycker att man kan få gestalta som en gumma och inte måste vara så här sexy. Men jag tycker fan att man är intakt i vem man är. Alltså, jag upplever inte som att mina äldre vänner blir liksom annorlunda i hur de är. Och det,
nej, det är sant.
Det kanske var, förstår vad jag menar? Mm. Så här, det känns som att de ändå är så här... 27.
Jag vet.
Eller till och med yngre. Ja. Alltså jag hängde med mina bästisar, mina gamla liksom barndomsbästisar ett dygn när vi landade från Rhodos. Så det är också så här, men när jag träffar dem, för det första så tycker inte jag att de ser gamla ut.
Nej.
För att jag träffar dem så pass ofta så att vi märker inte av att vi åldras. Och för det andra så är det precis som att vi alla är 16-17 år. Ah, nej men du, älskling. Jag måste ju få fira dig. Det är så tråkigt att inte jag... Att vi liksom... Ja, men det får bli på din stora, stora trädgårdsfest.
Ja.
Får det bli. Mm. Du...
Ta mig till Paris,
Puss och kram och ha nu en underbar födelsedag. Ja. Och
du kanske
tack
kan
alla
ringa
ni som lyssnar.
Du kanske kan ringa ja.
Jag kommer ringa, det kommer jag göra. Det blir FaceTime.
Du ska välja att lägga ner telefonen den här veckan när jag förlorar. Det får du inte göra, du får vänta till nästa vecka. Puss och kram, så jag håller med. Tack alla ni som lyssnar. Det är så här, keep us
puss,
young.
Puss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.